med måttliga till höga halter björkpollen i luften konstaterar vi att våren nu på allvar är här. Och med den årliga bokacken som naturen utsätter de mänskliga slemhinnorna för. Här för att ge lite antihistamin i dina hörselgångar, kanske inte mot pollen men väl mot den stagnerande samtiden, är Obitidictum som vanligt med mig, Tobias Nordström, och bladmannen från Midsommarkransen, Billy Rimgard.
Hallå, hallå. Hur är läget?
Ja, men det är bra. Lite snorigt i dessa pollentider, men vad fan. That's how the cookie crumbles. Hur mår du?
Jo, men det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det är på något sätt så här pisstråkigt ämne att prata om, inser jag. Jag ska inte ens gå dit.
Nej.
Nej.
Men det är väl också, man slås ju alltid av, vad heter det? Eller snarare så här, det är som att när man var barn, då var våren liksom hackig på ett skönt sätt. Det var liksom så här sportlov, påsklov.
Du valde att gå till det ämnet som jag försökte undvika med en snabb pivot.
men sen hade man liksom en era av sitt liv när våren inte var hackig. När våren var som liksom vad som helst bara. Det var liksom bara ett klimatskifte. Men nu när man har småbarn, då är man ju liksom tillbaka i att våren återigen är hackig. Man får liksom ingen bukt med våren riktigt.
Exakt, exakt. Och det blir liksom... Man sitter i februari med alla liksom projekt och så tänker man, ja, men jag har hela våren på mig. Och sen helt plötsligt ser man framme här i maj och så är det inte så mycket tid kvar. Men.
Det var det.
Det var det. Hörru, jag vill börja med att visa en liten bild för dig.
Mm. Det glädjer mig. Ja, det här är en bild som ser ut att vara omslaget. Eller det är massa text på den här, så jag börjar med att läsa texten. Läs hårt, utropstecken. Och sen en inringad siffra och ett nummertecken med nummer 1. Och sen så står det: nytt starkt fanzin, 20 actionladdade sidor, livet är för kort för finkultur. Och det är väldigt fint målat det här omslaget i någon slags vattenfärger med ifyllda konturer.
Ja.
Jag kan texten lite avslöja vad bilden är också.
Ja, det är alltså podden Läs hårt som går hela vägen ut i att bli mer otillgänglig och numera är ett fanzine.
Alltså det är bara ett fanzine nu?
Vad säger du?
Den kommer inte finnas kvar som podd?
Jag hoppas att den inte kommer finnas kvar som podd. men vågar de gå hela vägen? det är frågan. Och det här är också ett tecken i tiden någonstans för... Johanna Bengtsson som gör alla Frönnäs omslagen eller ja, alltså konsten till mina skivor, hon släppte också nyligen ett fanzine som heter Hur ska vi stå ut? Nytt fanzine nummer 1, så som jag har suttit här och läst med stor förnöjelse, och liksom fanzine-trenden, ska man ha någon spaning där, så är det väl... Det kopplar vi ihop lite till det vi pratade om förra gången, om det här med gammal tech. Alltså gamla sätt att publicera sig på blir roligare eftersom de då inte drunknar i all AI-slopp eller någonting. Jag kan inte tolka det på annat sätt.
Det är väl liksom, vad heter det, är inne på här, är väl tillbakagången till papper på något sätt. Alltså... Vi gjorde väl aldrig, men vi hade en ambition om att leva i det papperslösa samhället. Men nu då så är vi, då menar du, eller snarare så här, avantgardet är på väg tillbaka till pappret, så att säga.
Ja, exakt, exakt. Nej, och läs hårt, alltså så här, det är ju Magnus Dahl och Johan Vanlo som varje gång pratar om en... riktigt, vad ska man säga, dålig, bra bok som de har läst. Genrelitteratur... Loppisfynd.
Bokrökare är väl vad det är.
Ja, verkligen, verkligen. Och jag måste erkänna, jag blir nog mer sugen på att läsa fanzinet Läs hårt än jag är på att lyssna på nästa avsnitt av podden Läs hårt. Ingen kritik mot podden, men det här, ja, jag gillar det.
det händer ju någonting, absolut. Det jag direkt börjar fundera på, det är hur tillgodoser man sig det här fanzinet? Liksom, prenumererar man och får den hemskickad i brevlådan? För jag menar, alltså, det finns ju inga naturliga knutpunkter längre för vad man går och shoppar fanzin.
Nej. Det förtäller inte historien. Jag tror de säljer den på sin Instagram bland annat.
Man har ju velat komma bort från internet där också på något sätt. Alltså att vet du, man måste gå till, inte vet jag, Lava eller Pet Sounds eller vad heter det, någon antikvariat i det här fallet om jag läser hårt.
Ja.
Och liksom kika efter nya numret.
Ja.
Det är nästa steg. Jag har kollat på TV.
Mm.
Och jag kan ha snubblat över såret i den svenska folksjälen.
Ja. Det är bara som en slump så där. Den dök upp.
Jag visste inte att det var det jag snubblade över när jag gjorde det. Som det så ofta är när man upptäcker en tanke. Jag har kollat på Jens von Reis nya SVT-serie om ZTVs historia. Jag har sett de två första avsnitten. Har du kollat på det här?
Nej, det har jag inte hunnit göra.
Och det är liksom ett stycke populärkulturhistoria på många sätt. Ett stycke svensk mediehistoria. Och också ett stycke glädje på något sätt. Trots massa jobbiga saker. Det är liksom de som intervjuade i den här. Det är liksom då såklart massa gamla klipp från ZTV och sen Talking Heads med personer som var med när det begav sig och berättar om vad de gjorde och hur det söps i studion och så vidare och så vidare. Och så pratar de liksom om såhär hur kul liksom det här var och hur liksom Eva Hamilton sitter och pratar om hur vilka uppstickare det här var. Du vet hur det brukar låta. Det här var ny mark bröts. Och det blandas då med att man pratar om liksom så här, Peter Sippen pratar om så här, vi hade ju inga pengar. Och så får man se då hur liksom Dassi, hans första studio, såg ut. Det är liksom en liten ramp och sen en stol. Det är det som är studion. Det pratas om liksom vilka horribla arbetsvillkor det var på den här tiden. Josefin Crafoord berättar om när hon blev programledare. Fick hon även sitta i repan när hon inte var programledare för att hon hade då praktikantlön. Och tydligen fick man inte ha praktikantlön om man var programledare. Så därför var hon då liksom anställd som receptionist men som även då fick göra vissa programledare inhopp helt enkelt. Och det här liksom ställs då liksom det här mörkret då ställs i sin tur liksom mot någon slags så här vurmande för Stenbeck, hur liksom så här, ja, men han drog igång det här liksom kommersiella tv-satsningen, liksom det var folk från New York inblandade och så vidare och så vidare. Och jag tänkte liksom då på att det här är liksom, när de pratar om det här så är det liksom med en romantik i rösten. Liksom, det sker någonting rebelliskt. Det vi hade innan var liksom mossiga jävla SVT med hajk. Och liksom, ja, liksom musikspegeln och så vidare. Och sen kommer liksom ZTV med ett gäng kids som inte vet hur man gör tv överhuvudtaget. Som bara kör och hur kul det var. Och hur man liksom så här raggade, man liksom anställde folk genom att gå på Café Opera och kolla vilka är snygga, vilka är roliga. Liksom Peter Sippen var strippör på Backevapen och bara han ska vara med, vad heter det, ja, och fick leda då egna tv-program och allting, Estrad och så vidare. Men idag liksom så här, om det här kom idag, då skulle det här liksom ses som, eller så här, det som motsvarigheten idag ses som liksom allting som är dåligt med media. Det här är liksom så här, halvkassa streamers som behandlar sina anställda som piss.
Mm.
Alltså idag hade allting som var ZTV blivit cancellerat på 5 minuter. Och sett som, alltså det hade varit, det finns ju ett Instagram-konto som jag tyvärr inte minns vad det heter nu, där som lägger ut vittnesmål från hur dåligt behandlar man blir i tv-branschen.
Mm.
Alltså det kontot hade haft en field day om det hade varit ZTV eran så att säga. Och alla pratar den här serien pratar om så här att man var nära att få sparken hela tiden för det fanns alltid så många som stod på kö och ville ha ens jobb. Att när som helst så bara kunde du bytas ut och så vidare. Och det ska sägas att så här, tonen i den här serien är ju väldigt så romantiserande runt där. Som sagt, det är liksom rebelliskt, det är, man bara kör. Och de här grejerna, de här liksom mörka grejerna, de sägs liksom utan att det görs någon liksom större grej av att det var så. När Josefine Crawford berättar om att hon var tvungen att sitta i repan, så är det liksom en garvig anekdot snarare än ett, liksom, ett bevis på hur pissigt det här Stenbecks-imperiet fungerade. Liksom. Mm. Och det ska sägas att jag, som sagt, jag har sett två avsnitt. Det kan liksom vara, det kan komma ett mörker i den här serien senare såklart. Men, men än så länge så finns det inte riktigt där. Och det, då undrar du, så här, vad har det här med folksjälarna att göra? Jo, att det som slog mig då var att den här serien liksom illustrerar en konflikt i oss svenskar som vi liksom inte riktigt kan lösa. Hur vi liksom på samma gång drömmer om liksom folkhemmet. Alltså SD går som tåget, det är konservativa vindar, det är alla vurmar liksom för det gamla trygga Sverige när det var ordning och reda och saker funkade och liksom så här, det var inte avreglerat och så vidare. Allting var bättre då, känner man liksom i magen idag på något sätt. Men samtidigt så romantiserar vi frigörelsen från det där folkhemmet i sån otroligt stor utsträckning. Vi tycker att det är så jävla skönt med en Stenbeck som kommer in liksom och drar ner brallorna på SVT som är mossigt och tråkigt och ja, gubbar i kostym med skinnlappar på armbågarna och så vidare. Så att vi liksom så här, vi vill äta kakan och ha den kvar på ett sätt i vår nationella identitet. Där vi både vill vara trygga Palme-Sverige med miljonprogram och stark facklig rörelse, den svenska modellen och så vidare. Men vi vill också vara liksom Elon Musk som anställer snygga tjejer på Café Opera och hotar dem med sparken om de inte sitter i repan. Och det här liksom såret, det kan liksom inte läka för att vi drar åt de här båda hållen samtidigt.
Konsensus har aldrig varit starkare än efter den här spaningen. Jag tycker också att
du tycker att det är något på spåret.
Ja, det är definitivt något på spåret. Vet du vad det första jag kommer att tänka på är? Pimp My Ride, om vi ska stanna i samma liksom, tidsera. Ja. Pimp My Ride var för alla som är gamla nog att ha glömt eller unga nog att inte ha sett det, var ett program på amerikanska MTV där Exhibit åkte runt till folk som hade gamla skrothögar till bilar och sen så rullar de in dem på så här ascoola customizing.
West Coast Customs var det väl alltid?
West Coast Customs, där de liksom hottade upp de här skrothögarna till att bli ascoola bilar liksom.
Det var alltid också samma sak. Det var målaren i någon slags glittrig orange eller lila och sen så var det installera ett gäng tv-apparater i baksätet och lite sådana saker.
En kyl.
Ja, exakt.
Och så skulle de ju göra det här på svenska MTV. Göra en svensk version av det. Men det gick inte, för det rullar inga sådana skrothögar i Sverige. För vi har bilprovningen. Så man fick lägga ner det. Det gick inte. Det var omöjligt. Och då, det är ju där konflikten står. Vill man ha en pool i bakluckan och sitta där tillsammans med Exhibit, eller vill man ha bilprovningen? Mm, det är liksom, det är ett vägval och man kan inte få båda. Och det där tror jag vi alltid har slitits runt, för att det man refererar till som DDR-Sverige på 80-talet, 70-talet, 80-talet, det är hårt reglerade, det är inte så mycket utrymme för individen och så vidare. Det står ju för den här tryggheten och säkerheten också som du beskriver. Och alla var liksom desperata att bryta sig ut ifrån det. Man ville så himla mycket mer gärna. För titta hur vi blickar mot Berlins hedonistiska nattliv. Det går ju inte i Sverige, för här måste vi stänga ett. Så att, liksom, i Berlin börjar festen klockan ett. Kommer du ett så är du bland de första på plats. I Sverige så stänger vi klockan ett. Och man drömmer om att ha den, men samtidigt så vill man att det ska...
Jo, men också när vi har den så vill vi bara bort från den. Då vill vi in i liksom den starka statens trygga famn igen.
Då är det en bostadsrättsförening helt plötsligt som skriver en klagomål till länsstyrelsen, och så måste man stänga sin livescen som bara är öppet till 23. Ja. Det där är intressant. Jag tror att så här... Nu, jag generaliserar här. Jag tänker
kör.
Jag tänker att om det här hade varit en story om... Ja, men du vet... Någon hiphopklubb som så här Puff Daddy körde i sin ungdom någonstans i New York. Då hade liksom anställningsvillkor och sådana saker... Det hade man liksom bara förutsatt vara piss. För att det är liksom så... Man bara
tuggar i. Det är väl klart att det var piss. De hade ju inga pengar. Är väl liksom så här.
Exakt. Man bara tuggar i sig folk och spottar ut dem. Liksom. Och det hade inte ens varit en reflektion över det. Men att det sker då i Sverige. Och då är det så här... Helgar ändamålen... Målet, medlen i det här fallet.
Det är väl svårt att säga, för det är också så här, en sak som de återkommer hela tiden i dokumentären, det är också hur dåligt det var. Alltså att så här, du vet, programmen var dåliga. Alltså de visar ju ett gäng liksom ganska småroliga klipp i den här serien, men man måste också komma ihåg att det är ju liksom russinen ur kakan. Alltså när E-Type sitter och trampar vatten, visst, du kan, det är klart att du kan hitta 2 minuter kul i de liksom 20 timmarna tv som de gjorde, men liksom så här, alltså när man satt och tittade på det, jag är liksom lite jag kollade på ZTV, men liksom inte under den här tidiga jätterebelliska eran, utan då var det ändå förhållandevis liksom uppstyrt när jag kollade på ZTV. Alltså satt man och kollade på det, man kollade ju bara på det för att det inte var en gubbe i tweedkostym och med läderlappar på armbågarna. Det var ju det enda som gjorde att det var bra.
Ja.
Rent tv-produktionsmässigt och rent liksom innehållsmässigt så är det ju skit. Liksom.
Ja.
Till 97% åtminstone. Och det där är ju liksom lätt att minnet suddar ut ganska mycket.
Oh, ja.
Att skulle du få banden, här är liksom 2 år av ZTV-sändningar, du skulle orka titta i 2 timmar och sen skulle du känna bara, vad är liksom, jag orkar inte. Misstänker jag åtminstone.
Flashback till avsnitt 301 där jag gjorde den stora grävet om huruvida det var bättre förr. För det är lite samma sak med den här närradiostationen som jag lyssnade på som 12-åring och som formade mitt liv, och sen så lyssnar man på det nu och så tänker man, ja, det var förmodligen inte så bra. Ja.
Ja, det är svårt.
Jag skulle vilja hålla mig kvar lite i samma tidsperiod, men absolut inte som någon slags tillbakablick, utan det här är faktiskt applicerbart på idag. Jag läser Martin Lukes självbiografi, och han pratar om ett avgörande stund för honom, och det var när han fick höra hur en nyutexaminerad scenograf som heter Bill Drummond, som senare skulle gå vidare och bli en rebell, han med i The KLF. Men när han var ung och nyutexaminerad så fick han jobb för Ken Campbell i hans 8-timmars uppsättning av Illuminatus på teatern. Men det var inte betalt jobb.
Men det här måste ju vara 70-tal.
74. Han fick inte betalt för det här. Och dessutom så hade han en budget på 0 kronor, men Ken Campbell hade jättehögt ställda förväntningar på vad Drummond skulle leverera. Och då så skriver Martin Luke i sin bok så här. Campbell trodde nämligen inte på det genomförbara, utan bara på sånt som var omöjligt att genomföra. Var det genomförbart så kunde man redan på förhand se hur det i slutändan ändå skulle bli som all annan välmenande småborgerlig smörja. Medan om projektet var omöjligt att genomföra, då skulle omöjligheten i sig ge projektet en vild energi som smittade av sig på allt man gjorde, oavsett vad resultatet till slut blev. Så om man någonsin stod vid ett vägval och tvekade, förklarade Campbell, så skulle man alltid fråga sig själv, yes, but is it heroic? Och det här tog Martin Luke till sig och gjorde sin egen tolkning av, nämligen, ja, men är det fantastiskt? För han såg tidigt en skillnad mellan någonting som var fantastiskt och något som var bra. För när någonting var bra, då var det var bra, absolut. Men det var också förutsägbart. Det var förutsägbart att det var bra. Medan någonting som var fantastiskt behövde inte nödvändigtvis vara bra.
Just det.
Han stod igenom någon spelning med något så här flumpsykadelika band. Spelningen var 2,5 timmar, det var 3 låtar. Och han stod där och mådde dåligt för att det var så fruktansvärt outhärdlig musik. Men han älskade ändå för det var fantastiskt. Det var liksom, han skulle aldrig vilja se bandet igen, skulle aldrig lyssna på en skiva, för det var inte bra. Men det var fantastiskt, det de gjorde var liksom någonting. Och det där blev en sån, så här, man kan se den här filosofin när man tittar på Martin Lukes liksom samlade verk på något sätt. Så helt plötsligt så börjar man förstå teorin bakom det på något sätt. Därför att jag köper skillnaden på bra och fantastiskt. Och jag funderar på så här, använder man ibland fel måttstock för att bedöma grejer? Mm. Jag tänker vår vän DJ 50 Spänn, Tommy Jönsson, hans podcast går ju ofta ut på att inte prata om bra musik utan intressant musik. Det är mer intressant att prata om musik som är liksom en hemmainspelning av någon kristen sekt i Småland 1976. Det är mer intressant att prata om den än att prata om en liksom etablerad skiva från 1976, eller om du förstår jag menar.
Absolut. Till att börja med, jag trodde inte att det här skulle vara avsnittet där vi drog en röd tråd mellan Josefin Crawford och Bill Drummond i form av dåliga arbetsvillkor, men här är vi nu. Men finns det risk här att man, för att parafrasera John Locke i Lost, do not confuse coincidence with fate, att man blandar ihop fantastiskt och bara något annat? Alltså, för jag tänker att det är både det här psykedelika och bandet och ZTV är. Alltså, det är härligt för att det är någonting annat snarare än för att det är bra eller nödvändigtvis fantastiskt.
Just det. Just det.
Och för det törstar man ju alltid efter. Alltså något som känns som det här var någonting annat. Även ifall man kanske känner att det blev inte så bra, så vinner man mycket på att bara vara någonting annat.
Jag kommer ihåg när jag jag vet inte vad jag var, kanske 21, 22 någonting, utan att veta någonting, så köpte jag en bok av Harmony Korine som hette A Crack Up at the Race Riots. Och när jag öppnade den boken, mitt liv blev aldrig detsamma, för det var liksom, det var så jävla mycket något annat alltså. Och jag tror inte jag än idag kan liksom avgöra om den är bra eller om den bara är något annat. Men man kanske ska omfamna det där något annat liksom i större utsträckning, att man är för snabb för att avfärda grejer, för att så här, jag vet inte om jag tycker det här är bra och därför går jag inte vidare med den här grejen. Att man bara kanske borde trimma sin radar för att snabbare kunna se när någonting är något annat och då ändå gå all in. Jag vet inte.
Men det är väl också, alltså det är väl i grunden det som på något sätt skiljer, alltså det är de två typerna av kulturkonsumtion som finns, löper genom allt på något sätt. Alltså det här var liksom en diskussion på sociala medier i veckan runt den här nya Michael Jackson biopicken, att publiken i USA älskar den här filmen och kritikerna hatar den. Och då drog massa andra upp andra exempel på filmer som liksom publiken har älskat och kritikerna hatat, och folk då menade att så här, kritikerna måste liksom skärpa sig. Det är liksom publiken är ju de som har rätt, eftersom att en jättestor publik tycker att någonting är bra, då bör det ju per definition vara bra. Och jag tänkte då på att så här, fast en kritiker kanske ser, en filmkritiker kanske ser 200 filmer på ett år, medans den genomsnittliga biobesökaren ser kanske 3 filmer per år.
Ja.
På bio. Kanske 50 filmer hemma, typ. Så att den där filmkritiken kommer liksom reagera mycket mer positivt när någonting är någonting annat. Medan en biopic om Michael Jackson, om den inte är någonting annat, då är den bara, precis som alla andra biopics som den här kritiken redan har sett. Alltså, den ena letar efter någonting annat, den andra letar efter någonting som känns bra i 2 timmar.
Just det.
Och det, alltså, då menar jag inte bra, känns bra som i bra kvalitet, utan känns ganska bra i kroppen. Man liksom har en god stund på 2 timmar. Och det är liksom 2 väldigt olika sätt att liksom se på kultur. Och det känns som att vi lever i en tid där premierandet av att ha en god stund står mycket, mycket högre i kurs än att någonting är någonting annat på något sätt.
Just det.
Och någonting annat kan liksom inte bryta igenom bruset i algoritmerna på samma sätt som en god stund kan.
Och där kan man ju själv göra lite självreflektion i det att så här, jag kan verkligen, verkligen uppskatta att dra igång en random så här Brit crime-rökare på 4 avsnitt på någon streamingtjänst. Jaha, vad är det här? Någon återvänder till en skotsk ö där hon var uppfödd och så hamnar mitt i någon släktfejd, typ så här. Ja, men kan vi kolla på. Och så tycker man så här, men fan, det här var ju skitbra, kul. Vi kollar vidare. Så här. Och då är man ju i det läget som du beskriver, det känns bra i kroppen. Det här var, det här var ett trevligt sätt att tillbringa.
Ja, det är folkhemmet trygga fan.
Ja. Men däremot, om du pingar mig och säger, hej, jag vill prata om den här serien till nästa Oddpod, hinner du se 1 avsnittet? Och så gör jag det, då är det med ett par helt andra glasögon. Då startar jag den och så bara, men det här är inte något annat. Det här är ju liksom förutsägbart och det är liksom beter sig precis som jag förväntar mig. Alltså ingångsvärdet blir liksom något helt annorlunda, för den här ska vi prata om. Den här har Tobias en spaning om och jag ska ha en åsikt om det, men jag tycker det är jättetråkigt. För det är liksom ingen god stund. Nej. Så att den uppfyller inte bra kriteriet och det kanske inte heller är något annat, så att säga.
Nej. Nej, spännande. Vi rör oss mot samtiden, men en samtid med rötter i det förflutna. Vi har ju tidigare pratat om, i olika sammanhang, hur man åldras med värdighet.
Ett ämne som är högst aktuellt för oss.
För podden, ja. Vi lever mitt i det. Men nu ska jag vilja ta det här ämnet en vända till, men i en elektro-edition. Det är så att de senaste veckorna så har ett gäng manliga musikmakare släppt nytt. Och de har gjort det på lite olika sätt. Och jag skulle vilja liksom stöta och blöta lite med dig vilket du tycker gör det här värdigast. Jag har liksom identifierat 3 vägar att åldras med värdighet inom elektronisk musik. Och sen om det är värdigt eller inte, det kan vi bestämma tillsammans. Och det är liksom så här, det första exemplet då, det är musikproducenten Tiga som har släppt nytt album som heter Hot Life.
Haven't heard that name in a long time.
Nej. Och Tiga står då för åldras med värdighetsgreppet att klamra sig fast. För Hot Life, det är liksom, det är samma acid house som det var för liksom 25 år sedan. Det låter som liksom så här. Ja, men återigen, det är ett album som vill vara en god stund, kan jag väl säga. Här har liksom inte jättemycket hänt. Nästa exempel då är 9 Inch Nails. Kanske också ett namn du inte har hört på ett tag.
Trent Reznor dyker ändå upp i olika sammanhang som musik, alltså soundtrack-kompositör och sådana saker. Det har jag nog hört mer nyligen, ja.
Och här är inte greppet då att klamra sig fast som hos Tiga, utan här är istället ett grepp som jag har valt att kalla lämna över facklan-greppet. För Nine Inch Nails har då släppt ett nytt album tillsammans med musikproducenten Boys Noise, som gör elektronisk klubbmusik, har jobbat en del med Skrillex och lite annat. Och det här albumet då är liksom ett samarbetsalbum där det är typ remixar, men lite så här, ibland också lite omarbetningar av Nine Inch Nails låtar. Det är liksom någon slags modern revision av ett gäng Nine Inch Nails låtar. Som låter ganska kul. Alltså så här, det är låtar man har hört förut i liksom lite ny skrud. Man känner igen sig, men det är ändå liksom någonting som känns lite fräschare än att bara släppa liksom ett livealbum eller en greatest hits eller någonting. Man har liksom låtit en ung påläggskalv sätta sina fingrar i Nine Inch Nails-katalogen. Så det lämnar över facklan helt enkelt. Man tar en ung up and coming person och låter den göra någonting nytt tillsammans med den istället. Och sen då så har vi två män som är den sista vägen för att åldras med värdighet. Det är dels Thomas Bangalter och dels Thomas Jenkinson, alltså Square Pusher, som båda då har valt att åldras genom att bli en klassisk kulturkofta. Square Pusher släppte ett nytt album nyligen som heter Kammerkonsert, där han istället då för att göra sina drum and bass eller drill and bass av sin vanliga musik har liksom börjat experimentera med jazz och klassiskt. Så det är liksom lite orkestralt, det är lite mer, det är inte de frenetiska beatsen, utan det är mer liksom i en jazztappning, det är mer klassisk musik, det är mer experimentellt i den riktningen helt enkelt. Men det här är liksom kanske inte musiken som spelas på klubben i Berlin, men hemma hos medelklassfamiljen i Berlin när man har parmiddag typ.
Mm.
Och sen även då Thomas Bangalter har utannonserats nyligen att i sommar så kommer ett nytt, inom citationstecken, album med honom då som heter Mirage Ballet for 16 Dancers, som är då att han helt enkelt har gjort musik till en modern ballettuppsättning, vilket väl också är liksom någon slags finkulturs, ta på sig finkulturskostymen på ett annat sätt.
Mm.
De här två tycker jag på ett sätt, det är ju liksom det värdiga sättet att åldras som elektro på något sätt. Alltså att ta den elektroniska musiken och göra den till vuxen på ett plan. Men det är också ganska trist på ett sätt.
Ja, det här är ju, alltså så här, jag tänker för en sån som Square Pusher så kanske han alltid har haft det i sig, för mellan hans liksom sinnessjuka oväsens beats så har det funnits låtar som Iambic Five Poetry som är liksom otroligt finstämt. Så jag tänker att han alltid har haft det där, alltså det kanske fanns i hans manuskript någonstans. Det jag liksom sitter och funderar på, det är hur hårt man ska döma en sån som Tiga som bör köra på. Det finns ju ändå något i det, alltså så här, Rolling Stones kör också på liksom. De har inte förändrats någonting. Det finns ju ändå någonting i det här att så här, okej. Okay, det här är mitt DNA och det är den grejen jag gör och det förändras inte.
Nej, jag håller med. För när jag liksom tänkte på det först så kändes det som att det Tiga gjorde är det att åldras med minst värdighet. Men det kanske är det som är att åldras med mest värdighet ändå. Att liksom så här, bara inse att det här är den jag är. Jag behöver inte vara mer, jag behöver inte vara mindre. Jag kan bara vara den jag är på något sätt. Det är liksom den ultimata ultimata ålderdomen på ett sätt, istället för att som Square Pusher och Thomas Bangalter lite så här oroligt känna hur bättre jag på mitt kulturella kapital liksom.
Just det.
Hur tittar inte de andra småbarnsföräldrarna snett på mig? Jo, men det är att jag liksom, eller så här, hur får jag sitta i tv och prata kultur istället för att liksom så här, hänga på nattklubben, vilket jag inte orkar göra längre liksom.
Men det finns ju någonting, jag tycker det är så svårt för så här, den som har haft oturen och sett ett live-klipp.
Jag vill också lägga till, jag tycker Square Pusher-albumet är det är ett bra album, så att det är liksom inte att jag dissar musiken. Nej. Här, utan snarare kulturkofteblivandet på något sätt.
Ja, men den som har haft oturen och sett ett liveklipp med Jean-Michel Jarre från de senaste 10 åren har sett en nu 77-årig Jean-Michel Jarre som har ungefär samma rörelsemönster på scen som Avicii. Det är fingret i luften, det är stråbar och lasrar och det är liksom den moderna DJs scenmönster. Och för oss som gillar en Oxygen Jean-Michel Jarre så är ju det liksom en kniv i hjärtat att se, för det är inte värdigt liksom. Men så har man också tänkt så här, vad har han alltid gjort? Jo, men han har ju alltid varit i framkant. Han har ju alltid varit liksom där framtiden är, där är han, så att säga. Så att det vore också jättekonstigt om han istället för att anamma den moderna DJ-kulturen var retrospektiv och stod med Oxygen liksom syntar och stråkmaskiner och var, gjorde den grejen fortfarande. Det hade ju varit mot hans, den han är, så att säga. Men det är ju fortfarande inte värdigt att liksom, han ska ju headlina så Amnesia på Ibiza i sommar liksom. Och man bara Jean-Michel Jarre, 77 år, Ibiza.
Jag måste säga, jag har jättedålig koll på Ibiza-kulturen, men den känns väl ganska övervintrad, eller? Det känns som att det är liksom Roger Sanchez och company som kör fortfarande. Jag har säkert helt fel, men
jag gillar bilden. Vi behöver inte källkolla det.
Nej.
Men jag tänker så här, det som jag tänker det allt hänger på när man ska döma så, det är ju hur mycket går man utanför sitt eget väsen för att försöka passa in i någon ny slags mall. Såg man det komma, eller alltså som i fallet Square Pusher, så tycker jag så här, det ändå är en naturlig utveckling. Jag tycker inte att det känns helt off liksom.
Nej, jag håller med. Det är inte helt off, men det är lite slutstation på ett sätt.
Det
är lite lägga sig i normal tid delen av livet på ett sätt. Och det är liksom på ytan så är det värdiga på något plan, men det är också lite trist på ett sätt, om du förstår vad jag menar. Att det liksom så här, en gång i tiden var man liksom ett lejon, en gång i tiden var man cutting edge, en gång i tiden var man liksom ZTV, och nu så liksom sitter man och liksom gör jazz.
Ja. Nej, det är en hård väg att vandra.
Så är det.
Jag skulle vilja stanna på den hårda vägen att vandra och nu röra mig från 90-talets alla ikoner och buzzwords rakt ner i de himalajanska bergen våren 2026. Det är stora problem på Everest.
Oj! Berätta, vad är det som händer?
Ja, men så här, när man lämnar basecamp,
det är peak-säsong nu, va? Det är nu,
exakt. Exakt. Och då är det så här, när man lämnar basecamp och ska börja klättra så måste man, för att komma upp till camp one som är första anhalt, så måste man ta sig över någonting som heter The Khumbu Icefall. Och det är från The Khumbu Icefall som man har sett mycket av de här ikoniska bilderna. Folk på små, små stegar som går mellan två stora isblock och sådana saker. För det här är liksom botten av en glaciär. Det är hit all is ramlar ner. Och det här är en ständigt rörlig materia. Jättesvårt att gå över. Det är lätt att liksom man kliver på vad man tror är fast mark. Men det är bara snö som ligger över en stor spricka. Så. Och det här har också varit en av de absolut mest dödliga ställena på Everest. 44 dödsfall mellan 53 och 2016. Så att det här, även fast det är precis i början, och kanske på grund av att det är precis i början, så är den en av de mest riskabla delarna av själva liksom bestigningen. Och för att göra det här lite lättare så har man ett team som heter The Icefall Doctors, som är då ett 30-tal superspecialiserade lokala personer som kan läsa The Kumbo Icefall och som sätter upp rutter då med de här stegarna, med rep, liksom bara få över de här jävla turisterna, över de här sprickorna och skiten. Så att de kan börja klättra, det är det som är målet liksom.
Alltså jag vurmar så otroligt mycket för all den här personalen i Himalaya som liksom, alltså alla kärpor, alla de som liksom, lokalbefolkningen som liksom får stå ut med alla de här personerna som ska komma och testa sina färdigheter när det här liksom är deras bakgård liksom.
Ja. Verkligen, de kämpar på, men det är bra intäkter.
Jo, det är väl så man får se det.
Och liksom när The Ice Doctors är klara med sitt jobb, då kan de som ska klättra, då kan de börja sina rotationer. Att man går upp till camp 1, sover där en natt, går tillbaka ner till base camp, väntar några dagar, går upp till camp 1, kanske ända upp till camp 2, vänder ner, övernattar i camp 1. Ja, börjar anpassa sina lungor för den slutgiltiga bestigningen. Så att många är ju nyfikna på när The Ice Doctors är klara. Och då är det så att 2023 så var de klara den 5 april. Hade fått montera upp 7 större övergångar med stegar och sådana saker. 2024 var de klara den 16 april med 5 monterade övergångar. Förra året så var de klara den 10 april med 21 monterade övergångar. I år, de har inte kunnat börja ännu.
Oj!
Över det här Kumbo Icefall så hänger det liksom längs bergs, vad ska man kalla det för, klippkanterna som omger det här Kumbo Icefall, så hänger det så stora, alltså gigantiska isskjockor som bara väntar på att rasa. De kallas för Seracs, och det var en sån som dödade 16 stycken som höll på att preppa det här. När var det? 2018 typ, 2017. Så att nu är man extra försiktig med sånt där. Och de har varit uppe och letat efter alternativa vägar som man kan använda då i väntan på att den här stora hängande seracken ska falla, men det är kört, de hittar inte, utan det är bara att vänta ut den här rackaren som gäller. Och under tiden då så har man tagit bort, det finns en hård regel om att man bara får flyga helikopter upp på Everest för nödsituationer, att rädda folk. Den där lägen har man tullat lite på nu. Så att nu har det börjat liksom köra helikoptrar upp till camp 2 med rep, syre, alltså syreflaskor, mat, förnödenheter, tält, sådana saker. Men det är fortfarande förbjudet att skeppa folk. Så att ska du bestiga så kommer du vara tvungen att gå från base camp. Men vi får väl se om de börjar tulla på de reglerna också så småningom.
Ja, men det man gör helt enkelt, man preppar lite så att man när det väl går att öppna upp här så är det bara folk som behöver fraktas upp till base camp helt enkelt.
Ja, precis. Alltså, när The Icefall Doctors har satt året, just det, för att de här isblocken är ju i konstant rörelse, så att det är ju aldrig samma rutt genom The Icefall varje år, såklart. Nej. Men när de har satt rutten, så här, det här är vägen vi ska använda i år, då är det ju dags för nästa gäng, alla sherpas som ska upp och fästa rep och säkra själva klättringssektionerna så att säga. Och det är just deras det. Utrustning de har börjat liksom skyffla upp nu med helikoptrar. Så vi får se, det är spännande. Det är runt 1000 personer i base camp just nu som bidar sin tid och inte kan jobba med sin anpassning och sådana saker. Och ja, det här har inte setts förut, och det är väl liksom klimatförändringstriggat, tror man.
Det Så är det väl säkert. Vad heter det? Men hur lång är liksom säsongen? När börjar det här bli kris? Eller det kanske är kris redan nu, men när liksom när kommer det bli så att man säger att det blir inget Everest i år?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att normalt sett så är det ju mellan första veckan i maj och tredje veckan i maj som folk bestiger. För vad som händer sen är att det blir så varmt att is smälter, så att istället för de här problemen med fallande is och laviner så får du problem med fallande stenar. För att stenar som sitter fastfrusna släpper. Så att däremot slutet av maj så har det blivit för varmt. Då är det för farligt på grund av stenras. Så att det är väl några veckors lucka här i början av maj de har. Jag höftar lite nu, men min samlade kunskap från att ha läst många böcker säger det här. Men det är en update från Basecamp i alla fall. Så att om man tycker att livet är lite sekt och händelselöst, då kan man i alla fall konstatera att vi sitter inte och möglar bort i något tält i Basecamp och försöker fördriva tiden i väntan på att den här jävla isflaket ska lossna.
Jag gissar också att det är liksom inte pengarna tillbaka om det inte blir något. Du gissar att det finns rejäla force majeure-klausuler i de här reseförsäkringarna som man tecknar när man ska bestiga Everest.
Oh ja.
Det känns som att Everest krusar ju liksom sällan ytan i någon slags mainstream brus. Men det känns ju som att om det inte blir någon bestigning på grund av klimatförändringar, då skulle det ju kunna, då sitter du helt plötsligt där i SVT och förklarar vad det är som har hänt.
Ja, vi vet ju hur det är. Nu har vi sått fröt och ett par dagar efter att podden kommer ut så kommer det här vara en puff på någon sajt någonstans.
Jo, men jag tänker också att så här, när de är så här sena nu, vanligtvis är det klart där i mitten på april, nu är vi liksom inne i maj i princip, och det är fortfarande inte klart. Det kommer ju bli stressigt om inte annat.
Yes.
Och om det är någonting vi vet så är det ju liksom människans förmåga att fatta genomtänkta beslut under tidspress, och speciellt om det finns stora ekonomiska intressen, är ju liksom inte den bästa.
Nej. Det kommer ju säkert kunna bli det kommer säkert bli stökigt liksom.
Yes, vi går vidare och ska prata om någonting helt annat, men spänt på att höra hur det här går ändå.
Ja, det här blir väl ändå en följetong, va?
Ja, verkligen. Det känner jag. Vi har ju sedan några år haft dörren stängd till serietidningsfilmsvärlden. Och den ska förbli stängd, men vi ska kika lite i nyckelhålet nu. Det är så här att jag skulle vilja prata lite om hur franchisefilmen mår 2026. Har du hört talas om Dune's Day?
Nej.
Det är så här att den 18 december i år så har både den tredje och sista av Denis Villeneuves Dune-filmer och den femte Avengers-filmen premiär. De har samma premiärdatum. Och det har länge spekulerats i om någon av de här filmerna kommer flytta, skjutas fram för att liksom undvika då ett liksom en konkurrenssituation som är beklämmande för de här två filmstudiorna. För det är ju så här, det händer ju att storfilmer har samma premiärdatum, men man försöker ju undvika det. Och när man väl har det så, ja, man vill ju inte att det är samma publik, så att säga. Och här så misstänker jag att det finns ett visst överlapp mellan de som vill se Dune och de som vill se en ny Avengers-film. Barbenheimer var ju ett fenomen för något år sedan, där Barbie och Oppenheimer hade premiär samtidigt. Där kan man väl tänka att det inte riktigt är samma överlapp. Visst överlapp, men inte riktigt samma som i det här fallet. Så det är spekulerats i då om någon av de här filmerna kommer flytta på sig, men än så länge så har ingen flyttat på sig. Och jag läste också någon notis i veckan om att Dune redan har börjat sälja IMAX-biljetter till 18 december. Så det är väl någon slags dare mot Marvel och Disney att nu, vi börjar sälja biljetter nu. Ni gör hur ni vill, om ni vill flytta på er eller inte. Men vi håller fast vid 18 december. Och man kan väl säga liksom att så här, den här dubbelpremiären då är väl någon slags peak eller slutdestination för liksom franchisefilmens utveckling de senaste 10 åren. Det har liksom gått upp och ner, får man väl säga. Där vi liksom hade en period då filmrepertoaren i stort, ja, men dominerades i princip av serietidningsfilmer. Det var 6 stycken Marvel-filmer per år. Ovanpå det så var det Star Wars-filmer vart och varannat år och så vidare och så vidare. Sen då så har det här vänt lite grann. Efter liksom Avengers Endgame och efter Star Wars episod 9 så har det, lugnat ner sig, får man väl ändå säga. Många har ju pekat på att det handlar om att Disney satsar på att locka in streamingpubliken istället, som man har satsat på tv-serier eller streamingserier och lite annat. I år har ju även då, vad heter den, Mandalorian och Grogu, eller vad fan den heter, den här nya Star Wars-filmen, också biopremiär, och det är väl första Star Wars-biofilmen som går upp på 7 år eller någonting sånt där. Men då är ju frågan då, är det här slutet vi ser, är det här liksom finalen på franchise-filmen, eller är det början på nästa kapitel? Vad tror du?
Alltså det intressanta på något sätt tycker jag ju är, vi hade lite roligt, jag skämdes lite över det efteråt, att vi satt och fnissade åt Christopher Nolans Odysseen. För det är ändå så här, det är ändå rätt coolt att sommarens stora blockbuster inte är en franchise, utan att det är en filmatisering av ett 3000 år gammalt...
Jag gillar den där tanken på en Homeros-franchise.
Ja, exakt. Ja, men den känns helt apart. Det är något annat, helt enkelt. Och jag för mig visat och fnissa och tyckte det var lite kul. Jag gjorde det i alla fall. Men sen så ångrade jag mig efteråt, för att jag insåg att det är ju faktiskt jävligt coolt. Även om jag kan inte påstå att jag liksom brinner för en Odyssé-film. Men det är ganska coolt, det måste jag ge dem. Och då är frågan liksom, det finns ju någon form av inbyggd franchise-tröttma i världen, känns det som. När allting blev... Du sa, var den första Star Wars-filmen på 9 år, var det det?
7 år.
7 år.
Mandalorian och Grogu då. Och det, Mandalorian och Grogu är ju liksom i någon slags liksom Star Wars-taliban-värld, är det ju inte inom situationen en riktig Star Wars-film heller. Att den handlar, det är ju liksom mycket mer någon form av spin-off-grej i Star Wars-universumet.
Och när Disney köpte rättigheterna till Star Wars så var väl tanken att det här ska vi mjölka i liksom 40 års tid. Det kommer bli så mycket bra Star Wars-content. Sen så har det liksom gått lite sådär. Jag tror att det finns en... med tanke på att Michael Jackson-biofilmen går bra, så vore det ju jättekonstigt om inte både Dune och Avengers går bra. Men samtidigt så tänker jag så här att Avengers, eller hela Marvel-världen, det den lyckades med var ju att den kom i en tid där du hade liksom en hel generation av folk mellan 35 och 45 som hade söner och döttrar som var mellan 8 och 15. Där man nu då skulle kunna få gå och se på serietidningarna man hade läst som ung, skulle man gå och uppleva tillsammans med sina barn. Det var ju liksom runt 2011-2012, så är det liksom tajmingen där, den är otrolig för det konceptet. Men om man då tänker de som var 12 då, som är 25-26 nu, för dem är ju Avengers liksom en... Det var ju någonting man gjorde med pappa och mamma när man var när man var barn. Jag är ju för cool för Avengers nu.
Just det.
Så jag vet inte om de här franchise-grejerna för... Och Star Wars var väl lite samma sak. Att den tappade in perfekt i en tid när de som hade sett första Star Wars som tonåringar på 70-talet, när de var liksom 45-50 och som mest på väg in i den nostalgiska eran. Så jag tänker att det inte bara handlar om formatet där, utan att det handlar lite om var publiken befinner sig. Och finns det en ny publik för Marvel-filmerna, det vill säga de som såg dem som tonåringar, är de kvar? Är det som det. U2? Att man börjar lyssna på U2 och så lyssnar man aldrig på något annat band.
Just det. Men det är intressant att du säger det, för precis det här, jag hörde en intervju med Jon Favreau som då har gjort Mandalorian, skapat serien men också nu regisserar den här filmen. Och han pratade om just det att, så här, att han behöver närma sig den här filmen som att den riktar sig både till alla som har sett allt Star Wars någonsin, men också till personer som aldrig har sett en ruta av The Mandalorian eller något annat Star Wars. För att det liksom, dels har gått så lång tid, men också så här att det här är någonting som man liksom inte vill heller ska bara vara en fortsättning. För det har man liksom man lärt sig att det funkar inte. Vi kan liksom inte bara fortsätta bygga universum. Folk tröttnar. Och det var väl det liksom som hände väldigt mycket med Avengers, att man hade en sån naturlig slutpunkt i Endgame, där man liksom då pekade så mycket på att så här, det här är 15 filmer som når sin liksom kulmination. Nu ska liksom allt flätas samman. Och sen då så ska man efter det bara så här, ja, nu tar vi nya tag. Nu börjar nästa kapitel. De flesta är liksom bara så här, nej, men nu räcker, jag har inte 15 år till i mig av 6 biobesök per år för att hänga med i alla detaljer och tidslinjer och fan och hans moster liksom. Så det känns som att det är en liksom identitetskris i att man inte riktigt vet vad man ska göra med den här typen av franchises. Man vet att de har en stor potential för att de är igenkänningsbara, men man vet inte riktigt så här, ska vi bara fortsätta om igen och ha origin story på origin story? Ska vi, ja. Eller ska vi göra någonting annat? Och vad är det här det andra på något sätt?
Jag har ju sett Marvel, alla Marvel-rullar med min dotter under ett år eller två års tid. Så. Och när vi hade gått i mål med, eller kommit fram till Endgame, första fasen, eller vad heter den? Den heter
Infinity War, vad är det första?
Infinity, ja, jag tänker hela, alltså, ja, i den första liksom
dubbeln, så är väl den ena är Infinity War, den andra är väl Endgame, tror jag.
Just det, och sen så är det Spider-Man Far From Home och sen slutar den fasen av, och så börjar de om, och då är det så här origin story 1, origin story 2, och så tänkte vi så här, vi kanske bara ska googla och se vilka filmer som är de viktigaste för den här arken. Och då fick vi svaret att den viktigaste, det är tv-serien om Loki.
Just det.
Man bara, what? En tv-serie? Slänger in den i mixen? Vi hade ju det här som en så himla bra så här, aha, här har vi en kväll där vi inte vet vad vi ska göra. Ska vi klämma, beta av en från listan liksom? Ja, det gör vi. Men att starta upp en tv-serie, det vet jag inte om jag är ombord på. Ja, det finns en otydlighet.
Verkligen.
Det hade varit bättre om den bara hade slutat och lagt kort låg någonstans.
Men det andra är då som experter menar skulle kunna vara räddningen för franchise-filmen är ju att man släpper det här med Star Wars och serietidningarna och riktar sig åt spelen istället.
Mm.
För Minecraft-filmen har ju gått som tåget. Super Mario, de här två Super Mario-filmerna har väl också gått bra. Och i vardande nu då så är det ju på gång en Call of Duty-film som är skriven av Taylor Sheridan, som ju är en kompetent manusförfattare, minst sagt. Alex Garland ska göra Elden Ring-film och skräckstjärnskottet Zach Cregger ska göra Resident Evil då. Och då ska det liksom inte vara, Resident Evil-filmer har vi ju haft ett tag, men det ska liksom inte vara lökig action, utan nu ska det här göras inom situationstecken på riktigt, ja. Så att säga. Och jag tänker bara så här, det enda jag tänker på när jag hör om att liksom filmen på något sätt skulle vara räddningen, om ni tyckte liksom att Star Wars-fansen var bråkiga när de inte fick som de ville, vänta bara till vad som händer när någon tycker att ni har behandlat Elden Ring dåligt. Eller så här, gjort något fel med Resident Evil. Folk kommer ju vara tokiga.
Men det är intressant med Call of Duty, för vad skiljer en Call of Duty-film från bara en film om ett SWAT-team eller en krigsfilm?
Det är väl det någon filmstudiochef har tänkt. Att, ja. Så här, ja. Man ser till
när Rihanna gjorde Battleships när Hasbro skulle göra
just det.
Hasbro skulle göra filmer av alla sina spel, så här, sänka skepp med Rihanna som Navy Commander. Det var något.
Ja.
Men jag tänker så här att franchise, det som jag har reflekterat över när jag har sett de här Marvel-filmerna är ju att franchise grejen lider ju av en sak otroligt mycket, och det är ju power creep.
Just
för
det.
Att när de första filmerna, de är så här, allt är ganska normalt. Någonting oförklarligt händer och en fantastisk hjälte kan lösa det här. Och det är så här Iron Man som har byggt en maskin. Så här. Men nu så är man ju inne på en sån himla flipprad plats där det är flera parallella dimensioner, det är ute i rymden, det är så mycket och så stort att så här, plötsligt blir allt möjligt.
Mm.
Och då börjar man fundera på så här, Black Widow, vad gör hon när det landar ett interdimensionellt monster med tentakler?
Mm.
Alltså hon är skitgrym när det handlar om att infiltrera någon östeuropeisk smugglarring och liksom sänka 50 pers. Ja, hon är min stora favorit bland de här. Men när vi då slänger in det här multidimensionella monstret, då blir det så här, känns det här rätt?
Ja, verkligen. Det är ju, och jag tänker så här, det där är ju en klassisk sån grej. I en serietidning så är det liksom inte så jävla stort problem, för att vad som hände för 3 veckor sedan i det är liksom ett nummer av Superman spelar inte superstor roll nu, så att säga. Det är så här, visst, det finns kanon och så vidare där också, men man är ganska förlåtande i liksom omformulerandet av spelreglerna på ett sätt som liksom man inte riktigt kan vara när man bygger den här typen av filmuniversum. Men det är väl liksom så här, ja, det är väl också ett sätt att du skapar flera dimensioner och så vidare, för då kan du också ta in Tobey Maguire i Spider-Man-filmen med en naturlig förklaring. Alltså när allting blir möjligt så blir också allting som drar in mer pengar möjligt, allt som bygger hype möjligt. Du kan återuppväcka vilken död karaktär som helst. Lex, ja. Att Robert Downey Jr. nu också är med i Avengers Doomsday, så att, ja, det är väl så det blir.
Och så som det blir är att Oddpod avsnitt 418 tar slut här och nu.
Men den här franchisen, den tuggar på.
Ja, det gör den. Inget slut här, och inte så mycket power creep heller. Jag skulle snarare säga tvärtom. Att vi har sänkt ambitionsnivåerna. Det är inte så mycket jobbade reportage och telefonintervjuer och sånt längre, för vi vet att ni hatar det. Allt är feedbacken man får. Det är roligare när ni pratar än när man får höra. Så skit i kvaliteten, skit i vårt hantverk.
Skit i något annat. Det här är bara en god stund.
Vi kommer aldrig ha ambitionen att göra något annat. Och vill man fortsätta ha goda stunder, då så kan man gå in på patreon.com/oddpod och pitcha in en slant för den goda stunden som är Åbyte Diktum. Tack till alla er som har gjort detta val i livet.
Nu sitter vi som på nålar inför nästa vecka och den dramatiska Everest-utvecklingen ju.
Ja, det blir spännande. Jag håller ögonen österut.
Vi hörs.
Ha det bra, hej.